Igjen, velkommen til gudstjeneste. Det sikkert folk som godt bevandret her i Oppdal Kristent Senter, og det vet jeg, de som også på ferie, på gjennomreise. Og uansett om du skal vi se, flytte den her litt kanskje bare. Uansett om du fast møtegjenger her, eller om du på ferie, så det så herlig å finne et sted å gå søndag formiddag, ikke sant? Det når jeg og Randi ute og farter i verden, som hender vi så hvis det søndag og jeg ikke preker, det hender også faktisk, at jeg noe sted, bare på ferie, så prøver vi alltid å finne noe sted der det Guds tjeneste. Og om det også om det lutheranere, om det katolikker, om det anglikansk kirke, eller om det en pinsemenighet, karismatisk menighet, det alltid veldig herlig å bare komme et sted og kjenne atmosfæren og vite at her samles det folk for å tilbe Gud. Amen. Og idag ska vi också dela Guds ord sammen. Förra söndag, hvis du var på möte, så snackade vi om menigheten. Snackade om att menigheten är ett sted av Guds kärlek. Och det är det som ska känneteckna oss mer än något annat. Det är att vi älskar varandra. Det är det som ska vara kännetecknet på oss kristna. Det är det som ska tilltrekke världen. Det var i det Nya testamentet, och det var slik Jesus talte om menigheten också. Och då snackade vi om det, att om vi önskar förändring. Det är klart vi önskar förändring, vi önskar att menigheten ska växa, ikke sant? Vi önskar det. Ja, men vi önskar mer tecken och under. Vi önskar mer av Guds härlighet. Vi önskar förnyelse till ånd, själ och legeme. Och då är det så att för att vi ska kunna vandra i nya ting, så trenger vi att tro på Gud, vi trenger att be, men vi trenger också att förändra oss själv. Slik är det bara, att hvis vi vill se Guds härlighet, hvis vi vill se mer väckelse, så trenger jag också att växa som kristen och förändra mitt liv. Jag sa det förra söndag, jag trenger att börja göra det jag inte har gjort tidigare. Och slik är det att vara en kristen. Det är alltid sträcka sig framåt. Alltid tänka vad kan Gud göra i mig? Vad kan han göra genom mig? Och förra söndag så gav jag dere hemläxa. Och nu tänkte jag plocka upp en 4-5 av dere spontant. Nej, jag ska inte göra det. Men jag gav dere hemläxa för att jag nämnde 7 olika ting som vi kan göra för att visa Guds kärlek i vardagen. Jesus sa att dere ska älska varandra slik som jag har älskat dere. Och nu spelar du ingen roll vem av dere jag skulle peka på. Alla här kan ju de 7 punkterna, ikke sant? Å hilse på noen, å takke noen, å ringe noen, å invitere noen, å hjelpe noen, å tilgi noen, å be for noen. Amen. Jeg sa at vi skulle gjøre, gjennom uka så sa jeg, så gjør minst en av disse tingene hver dag som et resultat av møte forrige søndag. Ikke det du ville gjort likevel, men fordi du hørte det budskapet, så gjør minst en av disse tingene hver dag. Jeg gjorde det gjennom uka her, og det velsignet meg veldig mye. Jeg stiller inn på telefonen min, så at den minner meg hver dag på at jeg skal gjøre en av disse tingene. Det betyr ikke at det alt jeg gjør, selvfølgelig, men som et resultat av det budskapet. Og da kjente jeg kommer, det blir noe som beriker deg. Du gjør noe du ikke hadde gjort hvis det ikke hadde vært for dette. Og slik er det også vi vokser. En kristen kan gjerne bli slik at man drømmer om noe, man ønsker seg noe som bare blir som et drøm og et ønske. Men det er når du og jeg tar vårt kors opp og følger Jesus. Det er når jeg sier, jeg skal gå foran. Jeg skal gjøre noe jeg ikke har gjort før. Jeg skal forandre noe hjemme. Jeg skal forandre noe i mitt livsstil. Jeg skal forandre noe i mine prioriteringer. Slik er det også at Guds rike går framover. Her i Oppdal som det gjør alle andre steder. Og alt Guds folk sa. Amen. Så nå overlater jeg dette til deg, så kan du ta det budskapet forrige søndag, og så kan du bevare det i ditt hjerte, og så kan du handle på det, og så skal du se at det finnes ingenting som gjør livet rikere enn når du velsigner noen annen. Amen. Hvis du åpner med meg nå, Jesajas 40. kapittel, så skal vi begynne dagens budskap her. I dag kommer vi også til å bruke litt tid til å be sammen når jeg ferdig. Og i Jesaja 40 så reises et spørsmål som troende mennesker ofte reiser. Det har med Israel att göra, men idag så ska jag snacka om dig och mig. Jesaja 40 och i vers 27. Så läser vi slik i Bibeln. Så då, varför vill du se Jakob och tala slik Israel? Min väg är skjult för Herren och min Gud bryr sig icke om min rätt. Det är Herren som talar här och han säger, varför säger du att jag icke bryr mig? Varför säger du Israel att Herren icke bryr sig om min rätt, att min väg är skjult för Gud? Och om vi kanske inte alltid säger det, så är det en födelse som jag säker vi alla sammen har kämpat med. Hur mycket bryr sig verkligen Gud om mig och om mitt liv? Hur mycket bryr sig Gud om det som är viktigt för mig idag? Om det som kanske är vanskeligt, det som är ett problem. Och det är så lätt att tänka sånt som Israel tänker, att ja, klart Gud är god och Gud är kärlighet, men kanske likväl icke att detta är så viktigt för Herren. Svaret på det spörsmålet är avgörande för ditt förhållande till Gud och ditt förhållande till Bibeln. Vill du se med mig i det 49 kapitel, så har vi ett parallellsted där. Där i Jesaja 49 och vers 14 så kommer detta spörsmålet upp igen. Så står det slik: Sion sa, Herren har förlatt mig, Herren har glömt mig. Och den känslan har jag haft många gånger. Några ting som jag har bett om, ting i mitt eget liv, ting som har med menigheten att göra. Kanske inte sagt det rätt ut slik det står här, men jag har likväl tänkt sånt att till syvende och sist så kanske inte det är så viktigt för Gud allikevel. Och när det står slik, Sion sa, Herren har förlatt mig, Herren har glömt mig, så svarar Gud i nästa vers och säger, glömmer väl en kvinna sitt dinde barn, så hon icke förbarmer sig över sitt livs sön. Och så om de glömmer, så glömmer icke jag dig. Och här finns ett princip som träckes fram här i Jesaja, att Gud glömmer icke. Gud glömmer aldrig någon. Han glömmer aldrig ett problem. Han överser aldrig någonting som är viktigt för dig. Du och jag kan göra det i våra liv när det gäller andra, men Gud är icke som dig och mig. Amen. Gud är Gud. Och om en kvinna glömmer sitt dine barn, så glömmer inte Gud dig. Och han glömmer inte det som är viktigt för dig nå den här sommaren i 2015. Amen. Alltså vi kan ju vara, tänker en kvinna glömmer inte sitt dine barn. Nej, det kanske inte, men vi är ofullkomna i alla ting. Jag husker sommaren idag. Jag husker en gång jag var i Moskva på ett köpecenter. Och du har varit, på sådana här köpecenter ibland, så har du sådana här barnpass där. Du kan sätta ungarna på ett sted och så betalar du någon kronor, så passar de ungarna medan du går och handlar. Har du varit? Finns det slik i Norge? Ja, det finns det. Ja, på de flesta köpcenter i Moskva så finns det slike. Det var många, många år sedan Markus var liten. Så här, och jag skulle på köpcenter, så jag tog med han och så leverte jag in på han på ett sånt där sted där de passar ungarna. Och när jag sitter i bilen och kör hem, så tänker jag, det är ett eller annat som manglar här. Så tar det en stund då, så var ett eller annat som inte är rätt. Och så, Markus! Ja, så var det en dyr eftermiddag, för de tar betalt per timme där då. Men Markus, han var så lite så han husker inte det. Slik kan vi vara, men slik är icke Gud. Amen. Och det är det jag ska tala om en liten stund här i förmiddag. Lukas, det 8:e kapitel. Kan vi läsa en historia där? Det här är en välkänd historia från evangelierna om en kvinna som hade ett väldigt speciellt behov som hon kom till Jesus med. Och hvis du har Bibeln, så öppna den samman med mig och så ska vi läsa från vers 41 och till och med vers 48. Slik står det i Lukas evangelium 8:41. Och se, det kom en man som heter Jairus, som var förståndare för synagogen. Han fallt ner för Jesu fötter och bad honom att komma hem till hans hus. För han hade en enaste datter som var omkring 12 år gammal, och hon låg för döden. Men han gick av sted, trängte folkmängden sig in på honom. Och det var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade brukt till läger allt det hon skulle leva av, men kunde inte bli helbredet av någon. Hon kom nå bakfra och rörte vid kanten på kappen hans, och strax stansade blödningen. Och Jesus sa: vem var det som rörte vid mig? Men då alla nektet, sa Peter och de som var med han: mäste, folk i mängden trycker och tränger dig jo. Men Jesus sa: någon rörte vid mig, för jag kände att en kraft gick ut från mig. Då när kvinnan så att det icke var skjult, kom hon självende fram. Hon falt ned för ham, och mens alla hörte på, fortalte hon varför hon hade rört vid ham och hvordan hon strax var blivit helbredet. Han sa till henne: datter, din tro har frälst dig, gå bort i fred. Amen. När du läser den historien slik vi gjorde det nu, så ser du att det handlar om en kvinna som hade ett behov och hon blev helbredet. Men det är ofta slik med Bibelens fortellinger, att det, i fortellingen så finns det också fortellinger. I fortellingen finns det detaljer som säger oss någonting, inte bara att detta skedde, men hvordan det skedde, som ger oss ett bilde av någonting mer som Gud vill visa oss än akkurat detta att hon blev helbredet. För mig är detta också en historia som handlar om hur mycket bryr sig egentligen Gud om mig och mina problem. För att när jag läser om den här kvinnan, så ser vi väldigt fort att hon må ha tänkt på det. För att Jesus var där och hon hade ett problem. Men hennes spörsmål var: hur mycket bryr sig egentligen Jesus om mig och det som är vanskeligt för mig idag? För att det är så många ting i den här berättelsen som berättar om hennes osäkerhet, som berättar om hennes mindre värld, som berättar om hennes tvil, kanske inte tvil på Jesu evne till att helbrede, men verkligen hur viktig hon var i den här situationen. För det första så ser vi att synagogeförståndaren Jairus, han var där. Han hade också ett behov, och han spurte Jesus rätt ut: min dotter är syk, sa han, kan du komma och be för henne? Det gjorde inte denna kvinnan. Hon hade inte frimodighet till att komma och spöra Jesus om hjälp. Hon var där, hon hade ett behov, hon såg andra spöra, men hon gjorde inte det. Och hon hade den här tanken att hon ville röra vid ham, men hon väntade till Jesus begynte att gå. Visst det var slik att då bara röra vid honom, så kunde hon bara gått fram till honom där han stod. Men hon höll sig i bakgrund, och så väntade hon till Jesus begynte att gå. Och så står det att folk trängte han. Och slik jag läser den här situationen, så förstod hon att nå kunde hon röra Jesus utan att han märkade. För det var det hon ville. Hon önskade icke att Jesus skulle lägga märke till henne. Hon önskade icke att Jesus skulle lägga märke till hennes problem. Och visst det var så att att röra vid ham kunde hjälpa henne, så valde hon att Jesus begynte att gå, och hon såg att folket trängte han, och då rörte hon vid ham bakfra, står det. Inte sant? Läs det. Icke förfra, som det kanske hade varit mest naturligt, men bakfra. Varför bakfra? Slik att Jesus inte skulle se henne. Och var rörte hon vid? Kappen. Ja, inte bara kappen, hon rörte vid kanten av kappen hans, slik att Jesus inte skulle känna handen hennes. Hon la inte handen sig på ryggen hans, slik hon kunde ha gjort. Han blev ju trängt allikevel, men hon var uppmärksam på det, och det är därför det står slik i Bibeln, att hon ville röra vid honom på en måte slik att han inte märket det. Och därför så tog hon inte i kappen en gång, men hon rörte vid kanten vid kappen. Och allt det här är vittner om en kamp som också föregick inne i henne. Kan jag komma med mitt behov? Hon stod inte föran Jesus och sa: Jesus, jag har varit syk i många år, kan du helbreda mig? Jairus gjorde det. Hon tänkte: jag bara röra vid honom. Och hon väntar till han går, till folket tränger henne. Men hon rör han på en måte slik att han varken ser det eller känner det. Bakfra på kanten av kappen. Och när Jesus känner att kraft går ut, så snurrar han sig: vem rörte vid mig? Och nu har hon allerede upplevt, för hon kände øyeblikkelig at hun var blitt helbredet. Og vanligvis, hvis noen opplever et under, så det lett å fortelle det. Jeg var blind, men jeg ser. Jeg var syk, men jeg frisk, ikke sant? Og det naturlige for henne skulle jo være med en gang å gi seg til kjenne. Men når Jesus da spør, det noen rørt, han sier så her, hvem var det som rørte ved meg? Og da står det at alle nektet. Og hvis alle nektet vel hun også da? Var det deg? Nei. Var det meg? Nei. Og hvorfor nektet hun? Jo, for at det var en kamp inne i henne også. Hun kjente ikke bare, her er jeg med mitt problem, Jesus skal hjelpe meg. Men hun slåss med sitt eget mindreverd. Hun slåss med sine egne tanker om seg, om sitt problem. Og derfor når hun hadde mulighet å vittne, og Jesus spurte hvem rørte meg, så ga hun seg ikke til kjenne, og kanskje til og med hun nektet. Men Jesus ga seg ikke, står i vers 46. Men Jesus sa, noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Og så står det, da når kvinnen så at det ikke var skjult. I en annen oversettelse står det at det ikke var mulig å skjule det, kom hun skjelvende fram, og hun falt ned for ham og fortalte hva som hadde skjedd. Så dette er en historie, ikke bare om helbredelse. Det er en historie om en kvinne som hadde et behov, men hun hadde kamp inn i livet sitt. Kan Jesus hjelpe meg, og vil Jesus hjelpe meg? Det er så mange mennesker her, og hva er vel jeg i denne folkemengden? Men det er en historie om at Jesus helbredet henne, og at han sa til henne, datter, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Og han opprettet henne og lot henne forstå at ditt problem er ikke mindre viktig enn noen annen. Du er ikke mindre viktig enn noen annen som er her. Og jeg kom til verden for å hjelpe deg, og for å hjelpe deg med det som er vanskelig for deg i dag. Og jeg tror at et av budskapene som finnes i denne historien, det er at vi alle sammen skal oppleve oss sånn, slik denne kvinnen opplevde seg foran Jesus. Slik Toril sa når hun snakket om Herrens omsorg, og slik Randi sang når hun sang, kom til meg. Og jeg kan forestille meg hvordan denne kvinnen, hvordan hun følte seg når hun gikk hjem denne dagen. At hun ikke bare var glad for å har blitt helbredet, men at hun også følte seg opprettet. Han såg på meg, og han kalte meg datter. Og han sa til meg, din tro har frelst deg. Og så sa han, gå hjem i fred. At hun var helbredet fra denne sykdommen sin, men hun har også møtt han som elsket henne, og lot henne forstå hvor viktig hun var i Guds øyne. Og det er mitt bønn for denne møtet, at når vi avslutter her om en liten stund, at alle oss skal ha den samme opplevelsen som denne kvinnen hadde når hun møtte Jesus. Amen. For at om vi dykker litt inn i det her en liten stund, la oss trenge inn i teksten. I dag skal vi ikke liksom hoppe fram og tilbake til, vi skal lese litt forskjellige bibelord også, men vi skal hele tiden, vi skal bli den teksten her, og ha et lite bibelstudium sammen, og så bruke teksten på oss selv, og tenke, ja, hva kan du vise meg om mitt liv her gjennom denne kvinnen? Så om vi først tenker på det behovet som hun hadde. Hun var syk. Det står at det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Altså hun har hatt blødninger i underlivet i 12 år. Og hun da kom til Jesus for å få hjelp med dette. Men det som sikkert var et problem for henne, det var jo masse folk der med behov. Og så kommer hun jo da samtidig som Jairus ber om hjelp. Det var en mann som hette Jairus. Han var forstander for synagoger, og han bad, og Jesus så kom igjen, for han hadde den eneste datter som var 12 år gammel, og hun lå for døden. Og da er jo spørsmålet, ja, hva er mest viktig? Denne kvinnen da, som har haft blødninger i 12 år, og så en liten jente som ligger for døden. Og det eneste naturlige å tenke for denne kvinnen er jo selvfølgelig å ta et steg tilbake. Ja, det finnes andre her som har større problem enn meg. Denne jenta er selvfølgelig, hun er mer viktig enn meg. Slik var det naturlig for henne å tenke. Og slik ønsket selvfølgelig djevelen at hun skulle tenke. Och slik vill djävulen att du ska tänka om ditt liv också. Låt oss finna en orsak slik att du icke kommer frimodig till Jesus. Låt oss sammanligna oss med någon eller med något som sker i världen. Kanske du har sett på nyheterna och läser om allt förfärligt som sker. Krig, naturkatastrofer. Och så sitter du med ett problem och så tänker du, ja, vad är detta? Och så mister du frimodigheten till att be. Akkurat det djävulen vill att du ska göra. För oss är det slik, för oss människor, att hvis jag ger bort någonting till dig så har jag mindre igen själv. Slik är det. Hvis jag har så mycket pengar och så ger jag dig en del av de pengarna så har jag mindre. Men slik är icke Gud. Gud sitter aldrig igen med mindre till de andra hvis han gör någonting för dig. Romerne 10:12 står det. Och han är rik nog för alla som påkallar hans namn. Husk det. Han är rik nog för alla. Han är rik nog för Jairus och hans dotter. Och han är rik nog för denna kvinnan. Han är rik nog för allt du kan se på TV. Och det betyder inte att han inte har nog för dig. Varken när det gäller uppmärksamhet, omsorg eller kraft till att hjälpa dig. Vi står öppna med psalme 103. Så ska vi komma tillbaka hit till Lukas efterpå. Men om du öppnar psalme 103 så ska jag bara läsa lite om Guds karaktär. Detta är ju bibelvers som du kan finna många steder. Finner dem i psalmerna, finner dem i profeterna, kan finna vers över hela bibeln som talar om Gud på den här måten. Men låt mig läsa någon vers här. Psalm 103 vers 8. Herren är barmhärtig och nådig. Han är långmodig och han är rik på miskunnhet. Amen, han är rik på miskunnhet. Han har mycket och han har nok. Vi ser vers 11. För så höj som himlen är över jorden är hans miskunnhet mäktig över dem som fryktar han. Så långt som öst är från väst lär han våra missgärningar för vara långt från oss. Som en far förbarmer sig över sina barn förbarmer Herren sig över dem som fryktar ham. Varför står detta i Bibeln? Vad vill dessa verserna si oss? Ja, en ting som dessa verserna vill si oss är att Gud är rik nog för dig. Här när det står om himlen som är högre än jorden, om så långt som öst är från väst, det snackas om hans oändlighet. Han är inte som dig. Han har inte mindre när han ger något. Han blir inte fattig när han välsignar något. Och om han ger sin uppmärksamhet till ett barn så har han inte mindre uppmärksamhet för dig. Du och jag konkurrerar aldrig med någon om Guds uppmärksamhet. Vi konkurrerar aldrig om hans kraft. Vi konkurrerar aldrig om hans kärlek eller hans hjälp. Det gör vi på jorden ovanför varandra. För vi är begränsade. Men Gud är icke begränsad. Och du bedröver aldrig Gud med att komma till honom med det som är viktigt för dig. Amen. Därför är det Bibeln är full av slike utsagn om Gud. Står i vers 17 här också, psalm 103. Men Herrens miskunnighet är från evighet till evighet över dem som fryktar hans och hans rättfärdighet når till barnbarn. Slik talar Bibeln om Herren och slik vill Gud att du och jag ska lära och känna han också. Och att vi fortsätter att bära fram vad en är som ligger på hjärtena våres. Jag är själv en pappa och jag har 4 barn. Och hvis jag skulle upptage att barna mina har det vondt, men inte pratar med mig, för de tror jag inte bryr mig. Alltså, hvordan skulle jag føle mig? Då ska jag føle mig väldigt, väldigt ille. Vi ska uppdaga att kanske barnen mina när de var mindre att de kämpade med något, att något var tungt i livet, men de tänkte, nej, detta är inte viktigt nog för pappa. Jag skulle gråta tårar hvis jag fick höra det. Men selvfølgelig vill jag hjälpa dig, selvfølgelig vill jag höra på dig. Och på samma måten kan vi bedröva Guds hjärta vi också. Hvis vi som den här kvinnan kunde ha tänkt och kanske tänkte, stor sannsynlighet tänkte när hon hörte Jairus tala om dottern sin. Ja, men självfølgelig, gå till barnet. Dottern håller på att dö. Låt oss alla ta ett steg tillbaka. Och kanske hon tänkte på det, kämpa med det, men tack och lov att det icke fick sista ord i hennes situation. Allikevel var det någonting i henne som sa, ja men han är rik nog för mig också. Han kan hjälpa mig också, själv om han hjälper denna jenta. Och därför så i ydmykhet och försiktig så sträckte hon sig ut, men det var allikevel nog till att hon fick sitt behov mött också. Amen. Så det är när det gäller behovet hennes. Men om vi tänker på henne också som person. Alltså, vem var hon? För att hon kom ju in i Bibeln där samman med Jairus. Och Jairus, vem var han? Han var synagogeförstander. Han var familjefar. Alltså han var senior pastor. Icke bara liksom ledare i synagogen, han var liksom överste chefen där, andlig ledare i hela detta stede som Jesus befann sig i. Och säkert en väldigt from man, har vi all grund till att tro. Överbevist utifrån bibeltexten, han var väldigt respekterad. Och vem var hon? Ja, alltså det vi vet helt säkert är att hon var sjuk. Och att i och med att hon var sjuk så länge så var det helt säkert känt. Och en annan ting var att den sjukdom hon hade, blödningar, det gjorde henne uren i den judiska tron. Och människor hade, så det var inte bara en snack om barmhärtighet från människor, men hon var uren efter Mose lov. Och det gjorde att hon var utstött och att hon kunde inte omgås med människor på den måten som man vanligtvis kunde göra, för att en kvinna, mens hon hade blödningar, så var hon uren i förhåll till Moseloven. Och detta var hon då permanent i 12 år. Vad tror du sker med självbildet till en slik person i ett judiskt samfund? 12 år, det är länge. Vad gör det med dig? Vad gör det med frimodigheten din att komma till Gud och prisa honom och be om hjälp? Vad hade det brytt ned i henne? Och så står hon där med synagogförstandaren, familjefar och överste liksom ledaren där. Och vi vet inte, Bibeln säger inte någonting om eventuellt hur rik eller icke rik hon var, men hon hade brukt alla pengarna sina på läger, står det. Så vi har god grund till att tro att hon var fattig. Också som självklart inte hjälper på självbildet det heller. Visst du har varit fattig så vet du det. Och vi vet inte hur gammal hon var, men eftersom hon har blödningar i 12 år så var hon i vart fall inte väldigt ung. Att hon kanske var upp i åren. Det är i vart fall sannsynligt att hon var där. Och då om hon då bara tänker på sig själv och på andra människor, så kanske det är så många andra som kommer först, som är bättre än mig och som förtjänar Guds hjälp och uppmärksamhet bättre än mig. Och jag är så säker på att alla här har tänkt sån eller följt sån någon gång. Du ser någon som är väldigt präktig. Vem är det som är väldigt präktig här i Uppdal? Ja, vi behöver kanske inte nämna någon namn, men ja, här har vi Rune. Och du kanske tänker på någon som i dina ögon verkligen förtjänar Guds hjälp. Kan du tänka på en sån person? Det är klart du kan göra det. Någon, för exempel predikant, liksom, en predikant som aldrig synder och som alltid läser Bibeln många timmar och som gör allt han prekar om själv det hela tiden. Hellig från topp till tå. Och som verkligen förtjänar Guds hjälp. Förtjänar stora finansiella mirakel i sitt liv. För han eller hon är så trofast och förtjänar både en och andra. Det är så lätt att vi tänker så. Kan gå till att hon kämpar med detta. Och det var det som gjorde att hon var så försiktig. Uren. Hon var uren. Det var någonting som var fel i livet. I följe Moseloven. Urskyldig eller icke skyldig. Men slik var det i hvert fall. Fattig. Har brukt pengarna sina. Slöst dem bort. åpenbart på det som ikke gav noe resultat. Og kanskje litt opp i året, og sikkert ikke i stand å jobbe noe mye i den forfatningen som hun var. Og da tenker man ofte om seg selv at man plasserer seg i en kategori som kommer kanskje i andre eller i tredje hånd. Slik tenker ikke Gud. Han gjør ikke det. Vet du hva, kan jeg få mitt, jeg har et lite en liten illustrasjon her i dag. Ja? Mm-hmm. Her har jeg et eple, for at du skal huske hva jeg snakket om i dag. Her har jeg en par mynt. Vet du, det eplet her, det har en viss verdi. Salgsverdi i dag. Men den verdien, den forringes hver eneste dag. Ok, jeg skal flytte meg. Den forringes, fordi at eple, jo gamlere det blir, så jo mer uspiselig blir det. Og når du handler, så tar du eple sånn, og du putter dem aldri rett i curryen. Du snur dem for å se hvor den er på baksiden. Ja, hvis du ser en brun flekk der, så legger du det tilbake. Og derfor så er det at det er en fallende verdi på det her eplet, fordi at den verdien den har er knyttet til kvaliteten på selve saken. Her har jeg en 20-kroning. Den här verdien faller ikke med tiden. Den här verdien är konstant, för att den har ikke noe å gjøre med selve tingen, men det har att göra med den verdien den har i Norges bank. Jag tog med 2 20-kroninger. Den ena av de här är äldre än den andra. Det bryr du dig ingenting om. För den norske stat, Norges bank, garanterer verdien for begge to. Om den her er slitt og ripet, det spiller ingen rolle. Verdien synker ikke, og slik ser Gud på mennesket. Om du blir eldre, om du blir mindre arbeidsfør, rører det ikke ved din verdi for Herren. Gud, eller djevelen, vil at vi skal tenke på oss selv som det her eplet. Han vil at vi skal tenke på mennesker, og først og fremst på oss selv som det er eple. At når du blir mindre produktiv, om du er syk, om du har problem med synd, om du har gjort noe som ingen andre vet, så minsker verdien din, og Gud ser på deg mer med skeptisk. Men slik er det ikke. Din verdi ligger i det fakt at du er skapt i Guds bilde. Og han har plassert sitt liv i deg, der ligger din verdi. Och detta var det som denne kvinnan måtte förstå på en eller annan måte. Det spelar ingen roll om Jairus dotter är, om hon är ung jente, hon är i Guds ögon inte mer värd än mig. För vi är alla lika mycket värt. Och så öppnade med mig Salomos höjsang och det första kapitlet där. Det här är en bok i Bibeln som jag älskar. Som jag hoppas du älskar också. Det finns så mycket i detta. Det handlar om kärlek. Det handlar om kungen, om Salomo, som finner en jente. Vi har inte så mycket detaljer, men historien slik vi läser det, så virker det som han var ute och reste, och han ser en vanlig jente, fattig jente ute på en åker, som han blir förälskad i, och han tar henne till palatset och gifter sig med henne. Och det står, och Bibeln handlar om kärleken mellan dem, som självklart är en allegori på kärleken mellan oss och Kristus. Han som var kungen, som fant oss fattiga stackare här nere på jorden och lyfte oss upp och gjorde oss till sin brud i sitt rike. Och det står i första kapitlet, så omtalar hon sig själv på den här måten. Salomos höjsang, det första kapitel, och i vers 6 så säger hon: stirr icke på mig, för jag är så mörk, för i solen har bränt mig. Min mors sönner blev harme på mig, de satte mig till att vokta vingårdene. Min egen vingård har jag icke voktat. Och det kan se ut slikt i historien att hon hade arbetat ute på marken, något som självklart fint folk inte gjorde. Idag är det status att vara solbränt. På den här tiden var det en tänkt på att du var i arbetarklassen, och de rike var inte solbränte. De satt under skygge självklart och var vita, och det var prestige den gången. Men när hon då kom till Salomos slott så var hon solbränt för hon hade jobbat ute på markerna, och man såg på henne: vem är du? Och så syns det inte på mig, för solen har bränt mig, för jag har arbetat ute på vingården. Och ofta så kan det vara någonting i livet vårt som får oss att tänka på oss själv på den måten. Det finns någonting i mig som Herren inte liker. Jag har gjort någonting som gör att han liksom vänder sig lite bort från mig. Det är någonting med mig som gör att Gud placerar andra föran mig i kön när han gör mirakler. Men vet du vad? Det är det inte. Det står så här, två vers längre ner i vers 8. Vet du det inte, du fagraste bland kvinnor? Så följ, och så står det där vidare. Han kallar henne du fagraste bland kvinnor. Och det är det denna boken handlar om. Och hur han bara tänkte att tränga igenom till denna kanske då fattiga jenta som han hade tagit till sin hustru, hur älsket hon var. Att det fanns ingen som henne, ingen mer viktig, för han hade gett sitt hjärta till henne. Det är evangeliet. Det är det som förkynnes idag över hela världen när människor kommer till menighet. Gud är kärlighet. Och det finns ingen som är mer viktig för han än det du är. Och där du själv som må välja att öppna hjärtat ditt, slik denna kvinnan måtte göra det också, med sin skam, med sina blödningar, med att hon var fattig, med att hon hade slöst bort pengarna sina, och förstå att för Jesus så var hon allikevel på första plats när under och tänk skulle göras. Hon var allikevel längst fram när hans nåde skulle delas ut. Hon stod icke bak varken Jairus eller hans datter när Jesus kom för att hjälpa människor på jorden. Och det samma är med dig. Så länge du tänker om dig själv, slik denna jenta gjorde i Salomos höjsang, så länge du lever med dig av jag är bränt av solen, det finns en orsak till att Gud icke vill välsigna mig, så kommer djävulen till att hålla dig i det fångenskapet till den dagen du säger: jag vet att jag har gjort detta, jag vet att jag har bränt av solen, jag vet att jag har en fortid som inte var bra, jag vet att det är slik med mig, men jag vet att han ser på mig och säger: vet du det icke, du fagraste bland då kvinnor eller män eller vad vi är av det. Amen. Amen. Det är Bibeln, och det är också historien om denna kvinnan med blödningar som Jesus helbredet. Amen. Och så om vi går tillbaka till Lukas för sista gången, så står det också om den här kvinnan när hon kom till Jesus. Det står att hon hade haft blödningar i 12 år. Och det är helt säkert en faktor också som spelar in i den här historien, att hon har haft detta problemet länge. Och hon var ju då i Israel, och hon trodde helt säkert på Gud. Och vi kan med ganska stor säkerhet anta att hon har bett många gånger, och ingenting har skett så långt. Och efter en stund, hvis du har ett behov, och hvis det är någonting i livet som är vanskelig, och du kommer en gång, och du kommer en gång till, och så kommer du en gång till, så kan det bli sånt till slut att man syns att nu har jag kommit nog gånger. Nu har jag bett om detta i flera år. Kanske jag skulle sluta och be. Och då finns den här historien i Bibeln för att fortälla dig: slut icke och be. Slut icke och kom. Ja, men varför efter 12 år då? Kanske hon tänkte: Gud är säkert lei av mig. Här kommer hon igen, och Gud har sagt: nej, vi har inte tid till henne, eller det är någonting här som inte stämmer med henne. Men hon gav sig inte. Och därför så lyftes hon upp i Bibeln som ett gott exempel för dig och mig också. För att ibland är det slik, varken vi vill eller icke, att det kan se ut som om Gud dröjer. Varför svarar han icke med en gång? Varför kommer det icke med en gång? Ja, jag vet icke. Jag vet icke. Det finns många situationer, men jag vet en ting. Och att ibland så tränger Gud och förändra oss. Och det är slik att det är bara väntetid eller som må till för att han kan göra det. För att för mig är det i alla fall så att när vi väntar på någon från Gud så kan man tänka att Gud har tror att Gud har glömt mig eller att Gud inte vill eller att det är något som är fel. Men kanske det är så att han väntar oss för att han vill han låter ting vänta för att han vill förändra oss. För att ibland så är det bara slik att vi må stoppa upp för att möta Gud. Ibland så har det så travelt och ting går så fort runt omkring oss. Och ibland är det så att livet må ta en pause och för att du ska få ting i riktig perspektiv. För att du ska kunna tänka över livet i en riktig måte. Och därför så är det ofta slik att de stora vägkryssen när livet är vanskelig är ofta där vi har de viktigaste mötena med Gud också. Ibland att vänta kan göra något väldigt, väldigt viktigt med oss kristna. Det kan få oss till att tänka. Det kan få oss till att se livet i en riktig perspektiv. Och inte minst så kan det få oss till att söka Gud. Och jag vet inte om vilka situationer som du har i livet ditt igen idag. Och jag vet inte om kanske du har någonting som du har bett om i många, många år. Kanske du har bett i många, många månader eller många uker. Men jag har ett budskap till dig. Slut icke att be. Kom igen. Akkurat slik denne kvinnan gjorde. Kom igen. Kom med frimodighet till Gud. I Jakobs brev. Jag kan bara läsa detta för dig också. Jakobs brev så läser vi en av de fantastiska undrene i det gamla testamentet. Jakob skriver för att uppmuntra oss som Elias i 5 kapitel och det 17 verset. Står det Elias var ett människa under samma kår som vi. Han bad inte regn och bad icke mot en ängel och i 3 år och 6 månader regnade det icke på jorden. Och han bad igen och himlen gav regn och jorden gav sin gröde. Och när vi läser det här, det ser så enkelt ut. Elias han bad om att icke mot det regne. Och det regnade icke på 3,5 år. Och tänk om det kunde vara sån. Ja, men då kan vi gå tillbaka till 1 kongeboken, det 18 kapitel. Och så kan vi läsa om hur det var. För att det var inte så enkelt som det ser ut när man läser om det efterpå. 1 kongeboken, det 18 kapitel, så står det om det här miraklet. Det står om när Elias bad. Och det står i vers 43. Det står i vers 42 att Elias gick upp på toppen av Karmel och böjde sig mot jorden med ansikte mellan knäna. Nej, mellan knäna. Okej, men det där sa jag för att du skulle vakna då. Med ansikte mellan knäna så sa han till sin tjänare, gå upp och se mot havet. Guden gick upp och så ut men sa, det är icke noe att se. Och slik var det. Och så fick han be en gång till. Och det var fortsatt icke noe att se. Han fick be igen. Och fortsatte inte att se. Men när Jakob skriver om det här, han gör en short version av det. Så Elias bad och det regnade icke på 3,5 år. Och slik kan det stå i historieböckerna när man läser om väckelse. Men det har alltid varit slik att de bad och de bad igen. Och de bad igen. Och de fortsatte att be. Och de fortsatte att ropa till Gud. De fortsatte att tro att Gud hör bön. De fortsatte att tro att om vi fastar, om vi ber, om vi söker Gud, så ska han utösa sin ord. Så ska han göra det han har sagt i sitt ord. Amen. Och Elias han bad 4:e gången och han bad 5:e gången. Och han bad 6:e gången och ingenting skedde. För han då bad den 7:e gången och så sa känner jag ser en sky så stor som en mansson. Och då förstod Elias att nå kom det. Varför måste han be så många gånger? Jag vet inte. Jag aner inte. Men jag vet bara att Gud svarte. Varför fick denne kvinnan, varför tog det 12 år? Jag vet inte. Men jag vet att hon slutade icke att be. Amen. Och hon blev frisk. Och hon upplevde att själv om jag har bärt detta länge så är det allikevel betyder detta icke att jag ska sluta att be. Problemet går icke ut på datum i himmelen. Människa går icke ut på datum. Gör icke det. Lille Therese. Du kan komma på toppen av pianot här. Bön går inte ut på dato. Slik det gör med många, många ting här på jorden. Men dessa 12 åren nu. betydde ingenting när Jesus först när hon stod föran Herren och Herrens kraft rörde över henne och hon blev frisk. Och så slutar då historien med att hon går därför att hon går i fred. Hon går helbredet. Hon har mött Jesus som inte bara gjorde henne frisk men som också visste henne noe och visste världen noe när det gäller Gud och när det gäller hans omsorg om oss. När det gäller vårt förhåll till han, vårt förhåll till skuffelser, vårt förhåll till mindre värld, vårt förhåll till frimodighet föran Gud. Och historien här finns i Bibeln för att du ska läsa den och när du har läst den så är din tro styrket. När du har läst den är din frimodighet styrket. När du har läst den har du sett någonting om din egen värdi i Guds ögon. Om viktigheten av det som plager dig eller det som är vanskelig eller det du längtar efter idag. Ser att i denna sammanhängen som hon plötsligt befann sig i så var det likväl slik att hennes behov var viktig nog för Jesus. Dina behov drukner icke i alla behov som är här i världen. För Gud har icke mindre igen när han ger något till dig. Det blir icke mindre till oss andra för om du är frimodig när du ber. Det blir icke mindre till mig om Gud helbreder dig eller välsignar dig eller gör dig glad. Så har Gud lika mycket till mig som han hade för han gav något till dig. Och därför ska du vara frimodig. Alltid vara frimodig när du ber. Och själv om hon var uren, kanske äldre, kanske fattig, så spelade det ingen roll i den värdien hon hade för Gud i den här situationen. Du förringas icke, oavsett vad som sker i livet ditt. Du har skapat Guds bilde. Därför älskar han dig. Därför vill han hjälpa dig. Därför är du lika viktig som någon annan. Sik att solen har bränt dig. Sik att det är någonting i mitt liv som gör att Gud icke vill hjälpa mig. Si icke det. För vad än det är så tog Jesus det på sig när han döde så du skulle kunna komma med frimodighet. Och om du har kommit många gånger i många år så bara fortsätter vi att komma. För slik är Gud. Igen och igen. Vi ber och vi ber igen. Vi kommer igen och vi vet att han är rik nog för alla som påkallar han. I Jesu namn. Amen. Ska vi stå på allesammen? Kan få låsans timme att komma fram hit. Ska vi ta en liten stund och be sammen? Och visst det inte är slik att du må gå av ena. Sammen vara här till gudstjänsten.